Podplay.
Du muss dein Leben enden. Du måste förändra ditt liv.
Ja.
Säger jag nu till mig själv.
Ja.
Med hjälp av Rilkes ord från den kända dikten. Jag tror den heter Arkaisk Apollotorso. Mm. Du muss dein Leben enden. Jag har känt så den senaste tiden. Det är dags nu.
Berätta.
Jo, det har ju hänt väldigt mycket i mitt liv de senaste åren.
Ja.
Nu har jag till och med gift mig. Jag har ett barn, en fru, en lägenhet. Jag har ett familjeliv. Jag tycker att jag är ganska bra på det där. Jag tycker jag är ganska bra pappa.
Mm.
Efter nu nästan 2 års övning så känner jag att det där har jag koll på. Mm. Men mitt yrkesliv har gått i stå.
Okej, hur då?
Jag är för ensam.
Ja, i själva när du liksom utför dina uppgifter. Mm. Okej.
Efter att vi hade spelat in förra gången så begav ju vi två tillsammans. Vi begav oss till en Rilkekväll i Sankta Eugenia kyrka här i Stockholm.
Mm.
Finns ju en sån restaurang där utanför, eller i anknytning till kyrkan, en italiensk restaurang eller café, och där hade vi då en kväll om Rilke.
Ja, det var verkligen fint, för att man är ofta så utmattad efter den här podden.
Mm.
Så. Och vi brukar ju ta sällskap till busshållplatsen och prata lite och sådär, bara debriefa lite, men den här gången så hoppar vi in i en taxi och jag smög in på NK och köpte strumpbyxor medan du gick och åt pizza och drack rödvin innan det här samtalet. Och jag trodde inte du skulle hålla det samtalet, för att vi hade ändå suttit och pratat i 1,5 timme och du bara strålade.
Ja, jo, men jag kände att det där var en kväll. Någonting förändrades där, för att det var ju ingen stor publik. Alltså det var intimt, trevligt, laddat.
Mm.
Jag var någon sån samtalsledare. Men jag upptäckte att i den där miljön och i den där rollen så trivs jag något enormt.
Mm.
Det var som en berusning.
Ja, nej, men du märktes att du fick energi, och det var också så. Jag har aldrig varit, jag har i och för sig ätit pizza där, det är väldigt trevligt, men jag har aldrig varit på någon samtalskväll där. Och så tänkte jag också på publiken, på den typen av evenemang brukar ju vara lite äldre herrar och damer sådär. Och den här gången så var det dels den publiken, men så var det så många, en drömpublik för varje kulturevenemang. Alltså unga konstfackstudenter i munkfrillor och örhängen.
Ja, ja, men det var det. Det var. Ja, men det var lyckat.
Mm, det var
på
det.
Så sätt. Det var verkligen lyckat.
Men berätta då, när du stod där på scenen, för du ledde ju det här samtalet. Mm,
precis.
Då.
Ja.
I vilket ögonblick inträdde den här energin och känslan av att du var i rätt
Jo, men läge? Det kom ganska snabbt alltså. Jag kände att, och det vill jag fråga dig om du har den erfarenheten också, men jag har ju då en inre personlighet som jag har svårt att få utlopp för.
Okay.
Och det är att jag bara är glad och rolig. Alltså att jag är en otroligt lättsam person.
Uh-huh.
Och den här bär jag inom mig, men den har jag svårt att få fram i det privata. Ja, kanske att jag hemma med Greta, att jag kommer åt det där.
Ja. Uh-huh.
Eller när jag och Miriam leker då, eller när jag är. Ja, det är liksom några som får syn på det. Men jag skulle vilja att det där alltid var framme. Jag vill inte. Jag är trött på att vara ensam, tungsint, melankolisk, vemodig. Jag är allvarlig. jag är trött på det. Ja, och där under den där kvällen, vilket i och för sig var ju ett ganska ämnet var ju ganska allvarligt. Rilkes poesi och sådana saker. Så det var inte det. Men det var att jag hittade en energi som jag har saknat i mitt liv.
Mm.
I mitt yrkesliv har jag haft svårt att komma åt det där på många år.
Okej, men låt oss bena lite det här nu. Vad i det här sammanhanget gjorde att du kände så här? Och det blev väldigt direkt också, för du började skoja direkt. Alltså det var ju som en kulspruta av skämt. Och väldigt roliga skämt. Och också på din egen bekostnad. Så.
Ja, jo, men det ingår.
Mm.
Och det tycker jag är kul att bjuda på.
Mm.
Jag kan bara säga att
andlig humor, tror jag att det kan vara en stand-up-rutin i Stockholm? Så.
Ja, absolut. Alltså grejen är att jag tror inte på den typen av humor, för att inget ont om så kallade komiker, men jag tror inte de roligaste människorna som blir komiker. Alltså, de roligaste människorna är så roliga så de behöver inte sätta en etikett på det.
Nej, det kan jag hålla.
Det tänkte jag på när jag var på bokmässan nu senast, som vi också kan prata om. Att jag träffade några vänner där som jag inte sett på ett tag, för det varit pandemi och sådär, som är fruktansvärt roliga.
Mm.
De skulle aldrig, det skulle vara förnedrande för dem att kalla sig komiker.
Mm.
För att humor är en sån integrerad del av deras väsen.
Mm.
Och sån vill jag bli då. Som vill jag vara.
Ja.
Och det kan jag vara när jag känner mig helt fri. Vilket jag gjorde under den här kvällen. Jag kände mig totalt fri. Jag kände att här... Och ja, men nu är vi nog framme vid kärnan.
Ja.
Här kan ingen döma mig. Det finns ingen domare här. Varken i mig eller utanför mig.
Okej, intressant. För det skulle man ju verkligen kunna tänka sig att många känner motsatsen. Det är ett litet rum. Det är fullt av förväntan. Människor har kommit dit. De är ofta då, de kan ämnet, många av dem. Jag såg ju många kulturskribenter och sådär.
Mm.
Och
många Rilke-översättare
många
var faktiskt där.
Exakt. Mm. Så att det finns ju många pilar som skulle kunna vara riktade mot ett förfluget ord eller sådär.
Mm, absolut.
Men vad var det som gjorde att du kände dig så
liksom, jo, men det var ju att jag var en narr. Det var ju det som var så skönt.
En narr?
Alltså jag var en clown. En glad, snäll, rolig clown.
Ja. Det
är underbart.
Det var du faktiskt, för du var också väldigt snäll.
Mm.
Det var inte den här narraktigheten som var där det finns en ironisk underton för att liksom gardera sig.
Nej.
Eller så. Du var verkligen genuint glad, som en liten hund som viftar på svansen.
Ja, absolut. Jag var också generös.
Ja, väldigt.
Vilket jag inte alltid är.
Mm.
Så att där fick jag då syn på det bästa i mig.
Okej, får jag vara lite fräck nu?
Ja, det gärna.
Det var ju också så att du var... Förutom de är väldigt, liksom den otroligt kompetenta och sympatiska panelen och sådär, så... var ju du samtalsledare.
Mm.
Du kontrollerade samtalet. Du var ju estradör. Det var ju liksom, lamporna var ju riktade mot dig och sådär. Så att du hade ju där en roll som var väldigt tydlig. Som en människa som står inför en publik. Som i förväntan undrar vad du ska säga. Den typen av hierarkisk position gentemot publiken. Kan den ha... så att säga, hjälp till här.
Ja, absolut.
Du vill vara stjärna.
Ja, clownstjärna. Alltså det är det. Du har helt rätt. Jag vill vara stjärna. Jag vill ha en given roll där jag inte behöver kämpa för min position. Det behöver man inte göra som samtalsledare.
Nej.
Kanske om man leder en partiledardebatt att alla bara ropar saker rakt ut och man måste liksom kämpa för att verkligen sätta ner foten och hålla ordning. Men det behövde jag inte under Rilke-kvällen, utan det är sant. Jag ledde det där.
Mm.
Men jag behövde ju absolut inte, eller behöver absolut inte vara den smartaste eller den mest kunnige. Det var jag ju inte heller.
Nej, där var du ju väldigt generös med att hela tiden fråga experterna som satt där. Och det blev ju också en väldigt fin ton mellan er på grund av det, att du var så generös. Mm. För samtal kan, alltså verkligen samtal kan vara så otroligt stela. Och speciellt i liksom kulturvärlden i Stockholm. Så att det är liksom, det är plågsamt att bevittna.
Verkligen. Och det här, det, visst var det något annat?
Det här var något helt annat. Ja, ja. Och tror du att det har någonting att göra med att också att du hade gjort redan en insats? Vi hade ju suttit här och pratat. Och då är det som någon sorts förlösning att du fick så att blow off some steam, eller vad man ska säga.
Mm, det är faktiskt sant. Det att vi hade suttit här, vi hade ju pratat om Rilke också, så att det hade varit uppe. Det är mycket möjligt att det här då, någon typ av prestationsångest hade släppt och så kunde jag bara vara fri.
Men en annan fråga då, Erik. Det här var ju också din, även fall du säger att du var inte den experten som var där, men det här är ju också ditt område. Du har funderat mycket över Rilke. De här böckerna du hade med dig var väldigt tummade och sådär. Om du hade varit utanför ditt område, hade det varit mer trevande då, tror du? Eller?
Nej, jag skulle säga att Rilke är utanför mitt område. Okay. De där böckerna var inte så tummade. Nej. De hade jag lånat på biblioteket 2-3 dagar innan.
Ah.
Så det var inte djupare än så.
Du kastade ut på djupt vatten.
Och jag måste också säga helt ärligt att Rilke är en poet jag inte riktigt förstår. Mm. Alltså jag tycker det är svårtillgängligt.
Mm. Mm.
Hade vi pratat om Bruno K. Öijer till exempel, då hade jag kunnat känt mig mer hemma. Jag tycker jag förstår honom. Rilke är liksom, det är mycket som är svåröversatt också. Min tyska är inte så bra, så att jag känner mig inte tillräckligt smart för att riktigt förstå Rilke. Men det gjorde ingenting heller.
Nej.
Men jag måste ge lite bakgrund till mitt yrkesliv här.
Mm.
Mitt tragiska yrkesliv. För att så här har det varit. Gång på gång så har jag kämpat för att uppnå någonting. Och när jag uppnått det så har jag förstört det. Av olika anledningar och på olika sätt. Jag har liksom inte orkat med eller inte klarat av. Eller har blivit interna konflikter. Och så har jag förlorat det jag har kämpat för. Det här, jag hade liksom ett eget radioprogram i P1 för 15 år sedan som var jätte, det var liksom ett drömprogram, och det tappade jag bort av massa olika anledningar, och så lades det ner.
Hur tappade du bort det?
Alltså, en del i allt det här är att jag jobbar för hårt och så blir jag liksom trött.
Ja.
Men det är också att jag inte lyckas hålla ihop gruppen. Det är någonting att jag både vill vara snäll samtidigt som jag vill vara dominant, och det där går inte, det funkar aldrig.
Så det blir konflikter då med dina medarbetare?
Ja.
Så pass illa så att ni lägger ner ett radioprogram som flyger?
Alltså på ytan är det inga konflikter. Konflikterna är mest inuti mig.
Ja, okej. Okay. Men vad gör du då? Du orkar inte leverera? Du dyker inte upp? Eller hur?
Nej, jag får för mycket ångest.
Aha, och vad gör du då? Ringer du och säger att de är grän? Eller?
Ja, alltså det här tv-programmet jag gjorde för några år sedan, det Daniel Schelin tog över, det var ju att jag liksom på pappret blev utbränd. Men det var ju att det gick inte. Jag kunde inte göra det. Det var för mycket. Det var också en för hård press på mig, tyckte jag. Alltså från mig själv då. Det kollapsar alltså. Och det gjorde det. Det har det gjort flera gånger. Alltså flera gånger har det här upprepat sig. Och det slutar alltid med att jag sitter ensam då på ett nytt kontor och börjar om.
Vad är känslan då? Är du bitter över den förlorade?
Jag är inte bitter, men jag tycker det är tråkigt. Och nu har jag varit ensam i ganska många år.
Mm.
Suttit på mitt kontor och haft långa dagar. Jag gör ju ett program i P2 varje vecka.
Mm.
Som, det är ungefär som en halvtidstjänst, men det är ju extremt ensamt.
Mm. Mm.
Att träffa min underbara ljudtekniker en timme då.
Mm.
Och då pratar vi så mycket. Hon är lika snackig som jag, så vi sitter liksom och pratar bort tiden och sen blir det jättestressigt. Sammanfattningsvis, då måste jag leben änden. Det måste, jag känner det. Jag lägger det här i Guds händer nu. Nu säger jag det här.
Mm.
Det här, jag är redo.
Mm.
Jag tror också jag är redo för ett socialt sammanhang som inte varit tidigare. Jag tror att jag har lite koll på de mörka sidorna i mig kring det här. mer koll än tidigare i alla fall.
Vad vill du då om du skulle, för just du har ju byggt lite också den här bilden av dig själv ensam i bland ikonerna och de fladdrande ljuslågorna i Gamla stan och sådär. Till och med vi blev ju intervjuade, en intervju som kommer i Judisk krönika nu i mitten av oktober. Och då, det är ju Per Svensson som intervjuar oss på ett väldigt inkännande sådär fördjupat sätt. Och då beskriver han oss, och jag tycker det var så himla talande. Han skriver väldigt, för vi gör ju det här på Zoom. Det var sommar och olika anledningar till att vi inte kunde träffas. Och så skriver han bara kort om mig då. Ja, Nathalie, hennes bild syns, hon sitter vid en bokhylla. Så. Och så... så. Och Erik, han framträder ut ett romantiskt dunkel. Så att du sitter ju i en ganska mörk miljö liksom, och fladdrar till på skärmen och sådär. Men jag upplevde liksom att det där också var ett sätt, alltså att människor ser dig på det sättet, att du har planterat den här bilden av dig själv och det ger gehör hos människor. Att du framträder ur ett romantiskt dunkel eller skimmer eller sådär. Och jag blev lite ledsen att det bara står så här, Nathalie sitter framför en bokhylla. Det lät så här. Dessutom han på ett väldigt lustigt sätt tror jag fångat min karaktär. För han skriver så här att jag på en fråga svarar så här. Nu ska du få höra. Han ställer en fråga och jag säger, det är korrekt.
Ja, nej, men jag tycker inte det fångar dig. Jag tycker inte du är så.
Jag är som en militär.
Nej, men du är ingen militär.
Jag kanske är det. Ja, jag kanske det framstår kanske som en militär.
Ja, men du kanske har den sidan i det. Om jag har den här den glada clownen.
Jo, fast nu handlar det inte om att ha sidor i sig. Nu handlar det om vad man vill visa upp för omvärlden. Vad man bygger kring sig själv. Den glada clownen är ju faktiskt en sida som du har på riktigt, men som du har haft svårt att förmedla till människor.
Ja, det är sant. Men bygger du den militaristiska sidan?
Ja. Alltså jag...
Ja, du gör det.
Ja, ja,
det är
ja.
Bara att jag inte har sett den så mycket, kanske.
Ja, men nej, jag vet. För att här har du tvingat mig att göra lite andra tricks. Men ja, och jag är jätteledsen för det. För jag tror att jag hade varit väldigt känd och väldigt glamorös vid 40 års ålder om jag tidigt hade varit friare. Fast istället så byggde jag... Jag öppnade inte käften förrän jag hade liksom tunga utbildningar. Så. Det där är också, om vi ändå pratar om att stå på scen och sådär. För jag disputerar ju nu om 2 dagar. Och är ju väldigt nervös. Nu flygs liksom en Yale-professor över skog och hav för att grilla mig i x antal timmar. Och jag vet ju när jag beslutade vad som hände när jag beslutade för att jag skulle ta den här doktorshatten.
Nej.
Jo. Jag har skapat evenemang i många år. Sådär, kultursamtal och paneldebatter och sådär. Och så skulle jag ha ett om manuskriptkultur, antik manuskriptkultur. Så hade jag bjudit in en rabbin och en professor. Och det där var väldigt jobbigt, för att om man modererar en sån debatt så måste du måste kunna oerhört mycket. För att ställa de här initierade frågorna, ställa följdfrågor. Alltså att moderera den typen av samtal kräver ju nästan att du ska ju verkligen kunna hela fältet. Jag har gjort jättemycket förarbete, och sen så den här rabbinen hade lite diva-tendenser. Så han ringer mig dagen innan när alla biljetter är sålda. Och så säger han så här, jag kan inte riktigt det här ämnet. Liksom. Så att då får jag åka dit och dricka whisky natten innan och bara liksom så här, smörja det här egot för att han ska ställa upp, så att inte vi behöver ställa in det här evenemanget. Och så kommer jag dit till den här lokalen, och då har roddarna ställt upp 2 fåtöljer på en scen. Och jag då, som modererar i 1,5 timme, jag ska stå vid sidan av scenen, och jag har, till saken hör du, att mina klackar är 12 centimeter höga. Så jag står där på de här höga klackarna medan de här herrarna får vara på scenen. Och efteråt så kommer några i publiken fram till mig och säger så här, alltså Nathalie, du har en sån trevlig ton, du borde läsa väder på televisionen. Och då kände jag så här, nej, nu måste jag ha den där hatten. För att jag ska ha en jävla fåtölj. på scenen. Ja. Så. Men det är också, alla de där upplevelserna har gjort att jag har blivit, jag har skurit ner det spontana och det humoristiska i mig själv och blivit väldigt sådär korrekt. Så.
Mm. Men om vi tar det här långsamt då. Mm. Varför tror du att de placerade dig utanför scenen till att börja med? Hur tänkte de, tror du? De visste väl att du var...
Alltså för det första, jag är snyggare än de här herrarna, så att jag borde ju vara centrerad på scenen. Det är nummer ett, så att publiken har någonting att vila ögonen på. Jag skojar bara. Jo, men det stämmer ju. Det är korrekt. Så,
ja, men
korrekt
det,
observation.
Ja, men det är det nog. Ja. Det tror jag.
Jag tror att man tänker sig... Alltså, människor tänker omedvetet hierarkiskt. Här har du personer med, som har en yrkestitel. Du pratade ju om att det var så skönt i samtalet för att din roll var klar. Mm. Min roll var svävande, fast det var ju jag som har skapat. Jag har skapat evenemanget, jag har skapat idéinnehållet, jag har skapat allting. Men liksom som yrkesmänniska så var det inte tydligt vad jag hade för roll.
Mm.
Och jag tror att jag kontinuerligt har misslyckats att sälja mig själv på ett lättfattligt sätt.
Ja. Det är intressant du säger där, för att just det där med de här två lärda männen och en moderator då, som hamnar i skuggorna, det hade aldrig hänt mig.
Okay,
det kan jag lova, det hade aldrig hänt mig. Och jag har ju ingen titel. Alltså jag har inga akademiska meriter överhuvudtaget. Jag har inte så mycket att komma med, men jag tror att det bara...
Men berätta, det här måste jag få reda på. Ja. Ge mig ett råd här. För att det här händer fortfarande trots att jag är ofta tyngre än samtliga på scenen. Mm. Och roligare och snyggare. Och mer glamorös. Listan kan vi göra så lång här.
Ja, okej. Okay. Men vi, jag vet inte riktigt. Vi får gå in i det här tillsammans då.
Ja.
Handlar det om kön? Hur många procent är kön här?
Jag vill ofta inte ta till det som förklaringsmodell, för att jag tycker det är så enkelt.
Mm.
Å andra sidan har jag ju vänner som arbetar liksom inom radio och radio och tv och kan verkligen vittna om att när de behöver en expert så ställer ofta männen upp utan att ens fråga vad samtalet handlar om, medan kvinnan säger just det här området behärskar inte jag.
Nej, men så... Absolut, så är det ju. Jag har jobbat med så många sådana program där man ringer runt. Jag tror du måste ringa 10 kvinnor på en man.
Ja, det är så. Mm.
Absolut. Mm. Och det är alltid det där, precis som du säger, att männen anser sig vara generalister.
Ja, ja.
Och kvinnorna är då, nej, om det inte är precis det här som jag har forskat på, då
har inte jag mandat.
Nej, liksom. Då får du prata med den här istället. Ja. Och då är det ofta en man som rekommenderas.
Mm.
Och kvinnor överlag då är ju också mer oroliga för uppläggen. Så de kan säga, okej, det låter intressant, men berätta lite mer om upplägget. Ja, men det är det här, så kommer den. Vilka mer är med? Ja, det är de här som är med. Och nej, det känns inte helt rätt.
Ah, vad intressant.
Så skulle ju inte till exempel Göran Greider säga. Nej, det skulle han inte. För han är kanske en av Sveriges mest... Ja. Alltså han är ju otroligt älskvärd och trevlig. Ja. Men han har ju faktiskt också en enorm pondus.
Ja, det har han. Han drar på sig sin flanellskjorta och så dyker han upp.
Ja, men han är den han är.
Mm.
Och han har ju faktiskt funnit sig själv på många sätt.
Mm.
Alltså det är imponerande.
Mm.
Med de personerna som är på det sättet. De blir också väldigt älskade av publiken.
Ja, men det här med att vara den man är.
Mm.
Ehe, asher, ehe. Det enda som sägs som Gud i
judiska
Bibeln.
Precis, ja, jag är den jag är.
Ja, precis. Vad innebär det?
Mm. Precis, det kanske är det som är kärnan här i det vi försöker hitta.
Var du den du var när du var den andliga clownen där?
Det är min innersta personlighet.
Mm.
Det är den jag var innan den fallna världen skadade mig.
Mm.
Då var jag den där. Alltså jag har väl berättat den här gången när jag gick till en shaman och var i hypnos.
Ja, nej.
Var inte det? Nej. Nej, men det gjorde jag. Det.
Säger du så här i förbifarten?
Nej, men det gjorde jag och det var väldigt givande. Sen gick jag tillbaka några gånger och det, vi kom aldrig till en lika stark till lika starka insikter som den första gången. Men det var ju då att jag hittade just den personen inom mig. Alltså det var i hypnos är ju inte så, det är ju egentligen bara som att hamna i en typ av lugn.
Mm. Mm.
Avspändhet. Mm. Det är ju inte hallucinogent.
Nej.
Alls.
Nej.
Utan det är ju, man är ju där, men man har någon typ av stillhet.
Mm.
Och då i de inre bilder som uppkommer i det tillståndet, då dök den här, det var inte riktigt en clown då, det var mer som en, det var en väldigt glad person i alla fall. Och som inte var rädd att någon skulle döma den. För att det är därför som jag i det här Per Svensson-mörkret,
ja.
Att jag försätter mig i det, är ju att jag samtidigt som jag är den glada clownen tror att alla hatar mig. Alltså det, alla är emot mig i alla fall. Det, och därför så behöver jag vara ensam på min ö då, där det inte sker, finns någon mänsklig kontakt. Och därför så, ja du vet, de här... Men det är ju, ser jag som en neuros eller en skada. Det är inte jag är den jag är. Jag är... Eller vänta här nu. Har man flera olika? Vad tror du?
Ja, det är jag helt övertygad
om. En palett av
roller. Och, ja, och så handlar det om att olika omständigheter accentuerar liksom olika delpersonligheter. Och så kan de ta över och stelna. Och då kan man ha ett liksom decennium av förkrympt liv.
Sant.
Eller hur?
Mm.
Och vilket jag gissar då, eftersom du ofta pratar om din mörka tonårsperiod som var ett sånt avsteg från barndomen.
Ja, just det. Precis.
Så. Men,
men tillbaks till dig när du är skuggorna på det där samtalet och varför du får den rollen då, vilket inte skulle ha skett. Hur gammal var du? Hur länge sedan var det här?
Nej, det här var ju, alltså jag var ju vuxen och liksom hade ju verkligen gjort mina år i skyttegravarna och bevisat att jag var liksom en god soldat, så faktiskt en överste vid det här, en general vid
precis,
det här
att du
läget.
Borde...
Jag borde ha fått en fåtölj
så,
och bubbelvatten. Jag fick inte det.
Nej. Vad tror du själv då?
Jag tror, ja, då kanske det är lite av den här enkla förklaringen, men jag tror inte bara att det är det, för det finns kvinnor som inte har mycket fog för sina roller, men som ändå får flyga upp på en scen.
Så är det faktiskt.
Absolut, ja.
Visst.
Jag tror att jag är för trevlig och enkel att ha att göra med. Alltså en vän till mig som jag också gör den här kursen, en satans idéhistoria med. Alltså han känner mig väldigt väl eftersom jag jobbar tillsammans så intimt. Liksom. Och då lär man känna en persons svaghet och styrkor på ett helt annat sätt än om man bara är vänner. Och han säger att jag är som Batman. Alltså att jag är liksom, jag har såna starka våldsfantasier och ett sånt liksom så kraftfullt inre liv, men jag är som Bruce Wayne på ytan och så är jag liksom nere i grottan och måste ha så här, i mitt hemliga liv måste jag ha jätteavancerade vapensystem för att liksom kunna leva ut den här mörka nattens riddare. Och jag tror att det finns en sån klyvning i mig. Att jag är, du vet, den här personen som Per Svensson då beskriver att jag framträder framför en bokhylla och säger det är korrekt. Fast jag egentligen sitter med liksom en Batmobil redo att gasa.
Nej, men jag tror att du är inne på någonting där när du säger att du framstår som glad och snäll.
Ja.
Det är någonting... för att vi stannar kvar, vrider och vänder på det. Jag var ju på bokmässan då. Jag hade egentligen bara ett samtal på mässan. Mm. Det var för att jag tycker lagom, då kunde jag vara där en dag och mingla lite och sen åka hem. Och sen hade Greta jättemycket. Hon hade ju jättemycket att göra. Så det var ett bra upplägg. Men då gjorde jag ett längre seminarium med Liv Strömqvist om hennes nya bok som handlar om astrologi.
Mm.
Och Liv Strömqvist är, jag vet inte om jag träffar henne, men hon är jättetrevlig, vänlig, korrekt, rolig.
Mm.
Men hon har ju någonting över sig så att hon skulle aldrig bli placerad utanför scenen.
Nej.
Aldrig någonsin. Det var snarare så att hon liksom, ja, hon hade mycket att göra. Hon kom liksom upp på scenen och var en minut kvar. Det var ingen som protesterade. Liksom hon, nu är ju hon också en stjärna. Men jag tror även om det skulle vara första gången hon gjorde ett framträdande på bokmässan hon var 20 år gammal, så skulle hon ha det.
Berätta, vad är det? Vad är det jag saknar, Erik? Vad är det som så många akademiska titlar inte kan ge mig?
Så här. Om jag bara utgår från hur jag själv reagerar när jag träffar liv eller liknande personer, då är det så här att om jag inte sköter mig så kommer hon ge mig en blick som är så här, vad håller du på med? Hon får det är någon typ av sån, så att folk runt omkring skärper sig. Och det
ligger inte i kändiskapet då? Är du säker på det? Eller i positionen? Kan man?
Ja, jag nästan undrar på det faktiskt. Jag tror att det är en medfödd egenskap som vissa har. Ja, det är ju att vara dominant helt enkelt.
Mm.
Naturlig. Alltså, den bästa typen av dominans är ju när det kommer naturligt. Mm. Du behöver inte, alltså om en sån fåfäng, halvt uppburen författare som ställer massa krav, då vet man ju det där. Sådana finns ju.
Mm.
Då är det ingen naturlig dominans. Då måste man ju bråka sig fram till dominansen. Det gör ju inte riktigt dominanta människor. De säger ju bara,
jag ska
det här vill jag ha.
Ja.
Ja, och de behöver inte ens säga det. Utan hela dess uppenbarelse är,
jag förtjänar det här.
Jag förtjänar det, ja.
Men det här är så intressant för att eftersom jag upplever att jag har en sån, det här är också avspeglas i kärlekslivet. Att jag får stå utanför scenen. med blödande fötter liksom. Jag kände en tjej som fick allting hon pekade på. Hon kallade sig själv, hon brukade definiera sig själv som marockansk prinsessa, vilket hon inte var då. Men det här lyckades. Alla trodde att hon var en marockansk prinsessa. Och när vi var tonåringar så blev hon tillsammans med en väldigt förmögen ung man som brukade skicka taxibilar på natten för att hon skulle slippa gå 2 kvarter till honom. Och en gång berättade hon berättade inte det här med liksom självkritik eller så, utan hon liksom redogjorde för en scen som hade utspelat sig där på natten när hon hade blivit hämtad i en taxibil. Och det hade varit en sängkammarscen då. Så de var nakna, varpå hon får mens väldigt liksom sådär stört flod liksom, hammabull. Och hon då hoppar ur sängen, ställer sig på golvet och börjar stampa med fötterna och hålla för öronen. Medan liksom blodet forsar ner vid låren så efter det här samlagsscenen. Ja. Varpå den här unge mannen som inte bara är förmögen utan också väldigt vältränad. Han liksom, jag tänker på honom som en sån här glödande grekisk gud. Han roffar åt sig då det här egyptiska bomullslinnet, kastar sig på marken och torkar upp hennes mensblod. Behöver jag nämna, Erik, att det gick väldigt bra för henne i livet?
Nej. Det här är...
Ja.
Mm.
Och för mig då, som alltid tar ansvar över mig själv och mina kroppsvätskor och annat. För mig är det här en helt otänkbar scen. Men jag förstår att om jag hade varit så, att vara så främmande inför den åverkan jag gör i världen. Att jag inte ens vill ta ansvar för den. Utan låter någon annan göra det. Då tror jag att jag hade fått en fåtölj på scenen. Helt naturligt.
Ja, det tror jag också.
Mm.
Men jag tror att det var en väldigt laddad scen du målade upp här. Alltså jag tror ändå att du har det där i dig. Har du inte det någonstans?
Nej, men alltså det är så förborgat. Och det är så, vad heter det, förkrympt. så att jag är den här Batman i källaren. Fast jag, liksom, jag åker inte ens ut med Batmobilen.
Nej, du lämnar aldrig källaren.
Jag bara sitter där och leker med mina vapen och bara funderar på exakt vad jag skulle kunna göra med de här liksom förstörelsevapnen.
Ja, men då skulle jag säga som Rilke, Domus dein Leben enden. Det här är ju en livskraft som måste komma fram. Det är inte för sent. Sånt här kan ju laddas upp under ett helt liv. Men du har ju nästan ett ansvar att... Alltså det är ju en sån enorm kraft. För det... Ja, alltså det är kraft. Det är att vara i kontakt med kraftkällan.
Mm.
Och då, när man är det, då...
Fast det handlar ju också lite om att bli lite vidrigare.
Det behöver inte vara det. Liv Strömqvist är
nej,
inte vidrig.
Nej, det är hon inte.
Alltså, vissa personer balanserar det här på ett väldigt bra sätt.
Ja.
Det är bara det att de... Alltså, de bästa cheferna är ju så också. De behöver ju inte säga någonting.
Nej.
Alltså, en chef som tjatar är en dålig chef.
Mm.
De bara förväntar sig det bästa.
Mm.
Och det känner man på sig. Och det besjälar ju hela gruppen. Det gör ju det. Men jag tror ju att du är ju en person som har väldigt mycket kraft i dig.
Mm.
Det är ingen snack om saken.
Nej.
Men kraften är missriktad.
Ja.
Den är riktad inåt och neråt.
Ja.
Den ska riktas utåt och uppåt.
Mm.
Det kan jag säga i och med att jag också drar mig tillbaka till källaren många gånger.
Mm. Har du vapen där eller vad har du där i källaren?
Ja, jag har en del vapen, men jag vill liksom straffa världen genom att bygga dörren in till källaren ännu mer massiv.
Ah.
Alltså det är så jag tänker att här ingen ska komma in här. Och den för mig är ju bilden egentligen inte en källare, utan det är ju den här öde ön som jag brukar.
Ja, just det.
Den läggs liksom längre och längre ut i världshavet.
Det finns inga förbindelser.
Nej, det finns ingen. Det finns inga. Jag är självförsörjande.
Självförsörjande. Aha, jag
kanske
fattar.
Jag kanske har en ko och några jätter och en gris. Och också... förhoppningsvis skulle jag kunna... Ja... Men det är en annan fråga. Men jag skulle kunna vara förälder på den här. Det är en roll som jag känner mig väldigt trygg. Och det är jag väldigt glad för.
Mm.
Så att jag skulle liksom ha en stor barnaskara på den här ön.
Mm. Som en herde går omkring där.
Ja.
Ja. Linnekläder.
Ja,
precis.
Det här är...
Hur skulle det straffa världen då? Att du inte behöver någonting som världen kan erbjuda dig.
Ja, precis.
Mm.
Jag säger nej till världen. Mm. Precis det. Ja. Men det är ju bara det är en destruktiv fantasi. Och det är ju missriktat kraftig också.
Ja, det är det.
Det är det. Det som jag sa förra gången. Jag vill ju egentligen bara att kärleken ska flöda.
Ja.
Det gör den ju inte riktigt där. Eller den gör ju... På ön så tänker jag att den gör det. Men det är ju bara ett internt kretslopp. Det är inget,
ja, precis.
Det är inget riktigt givande.
Och jag tänker mig att de här barnen då, de är eviga barn. Så att det är rollen.
De kan ju inte bli tonåringar.
Nej,
för då gör de uppror mot mig. Och då måste jag förskjuta dem.
Ja.
Då sätter jag dem på små flottar.
Ja. Så får de dö där ute av
vattenbrist. Nej, inte dö. Nej.
Förlåt, det var min egen våldsfantasi.
Nej, men inte. Nej, jag har inte så mycket våldsfantasi.
Nej,
faktiskt.
Det
har
jag inte. Bra.
Ja, det jag inte.
Det får du vara glad över, för det är ganska förtärande.
Men det har du.
Ja. Men okej. Tachles då, brukar man säga. Alltså agendan, vad är det som händer nu? Vad är dagordningen för att ändra för att du ska ändra ditt liv ut från den här ön?
Ut från ön, ja. Ja. Jag lägger det här i Guds händer. Alltså, jag tror lite på det där att man kan säga till världen. Nu har jag ju sagt det liksom till dig och till de som lyssnar också. Men jag är redo. Jag är redo för det nya. Jag vet inte vad det är. Alltså det är kanske en, det är kanske ett annat yrke, det kan vara, jag är redo, ensamhetens tid behöver få ett slut, känner jag.
Men ett annat yrke, ja. Menar du det?
Ja, jag vet.
Alltså
ja,
slut med orden, slut med musiken.
Ja, jag är redo, jag lägger fram allt på bordet.
Ja.
Det, ja. Det, jag är, men jag kan inte säga mer än så. Jag kan inte, jag har gjort allt jag kan liksom för att ordna, ja, du måste.
För det där är ju ofta det svåra, att använda de byggstenar man har ansamlat, men att gå in i det nya och liksom rasera det templet man har byggt och bygga upp ett nytt, fast använda de äldre byggstenarna och liksom infoga nya. Det är ju svårare än att bara riva allting och sen vända ryggen och göra någonting helt annat. För även om det kan inte kännas så ibland, så har man ju ändå tagit sig en bit på vägen.
Ja, man måste liksom använda stenarna i tempelbygget på nytt, eller hur?
Ja,
då måste man.
Nej, men jag tror
man får
det.
Inte bara lämna den heliga staden, utan man måste vara kvar där.
Ja, men alltså det här leder oss ju lite osökt in på någonting här. Jag har med mig en förtjusande liten bok.
Den där har jag också faktiskt.
Visst är den underbar, den är så vacker.
Det är, den är skriven av en av Sveriges bästa tänkare när det kommer till mycket. Peter Cornell.
Precis.
Han,
han har skrivit, eller det är en bok. Han har säger att han har publicerat en bok, ett notapparat,
ja, just det,
till ett
den
förlorat
är så,
manuskript. Så den är så smart gjord.
Ja,
Paradisets vägar, noter till ett förlorat manuskript.
Ja.
Och jag kan bara läsa lite här i början, så får man en aning om vad han menar.
Det är ganska gammal bok, va? Det är
80-talet.
Ja. Mm.
Det doftar också om den, det doftar sån här gammal antikvarisk bok. Då skriver han så här: författaren var en välbekant gestalt på Kungliga biblioteket i Humlegården. Nära nog dagligen under mer än 3 decennier hade man kunnat se honom i den fridfulla forskarsalen, försjunken i studier och drömmerier. Det talades om att han var sysselsatt med ett osedvanligt omfattande projekt. Ett verk som, det hade han en gång yppat i förtroende, skulle uppenbara en rad hittills förbisedda sammanhang. Men då så skriver Peter Cornell att man trots efterforskningen så lyckades man aldrig hitta det här stora dokumentet, det här manuskriptet. Men att han nu som elev har tagit på sig att publicera dess notapparat. Och i not nummer 3 så förstår man vad det här manuskriptet har handlat om. Det står så här: världens centrum, världens hjärta. Det är en föreställning som återfinns i alla kulturer, även om centrums geografiska och topografiska läge kan variera. Ett land, en grotta, ett berg, ett torn, ett tempel eller en stad. Dessa tänkta platser härrör ur fantasierna om ett heligt land, som Jeanne Guinon beskrivit så här: detta heliga land framför andra, det är det yppersta landet enligt innebörden av sanskritordet paradesha, vilket hos kaldéerna fått formen pardes och i västerlandet paradis. Det handlar alltså om det jordiska paradis som bildar utgångspunkten i varje religiös tradition. Här finns ursprunget. Här uttalades det första skapande ordet.
Mm.
Och det här leder ju verkligen tillbaka till att skapelsen är ju, här leder ju ur att Gud talar. Liksom tomheten genljuder av Guds röst och skapelsen, världen blir till. Och just, för vi pratar ju alltid om Eden och paradiset. Mm. Och just det här ordet paradis är så intressant. Det är ju liksom en i den hebreiska bibeln är det ett persiskt låneord. Men det kommer bara 2 gånger och inte i skapelseberättelsen. Där är det verkligen bara en trädgård vi har att göra med.
Det visste jag inte.
Jo,
intressant.
Så där har faktiskt Bibel 2000 gjort en väldigt bra översättning. Det är inte lustgård längre, utan det är trädgård.
Ja, just det.
Mm. Men hur ska man då förstå det här, vad paradis betyder? Jo, då finns det en exegetisk, kabbalistisk metod som heter paradis och är sammansatt av initialbokstäverna till fyra ingångar till bibeltexten.
Oj, vänta, det var avancerat.
Ja, du har paradis och det ordet, ur det ordet kan man då härleda fyra olika ingångar till bibeltexten som har de här P till exempel då. Som paradis börjar med. Mm. Det är pshat, det är den liksom bokstavliga betydelsen av texten. Och sen drash, som betyder på hebreiska att söka, att jämföra den här textstället med andra. Och innan dess kommer remes, som är en ledtråd i den här liksom lite mer dolda betydelsen. Och sen den högsta sfären av liksom textstudier, det är sod, det är hemligheten. Det är liksom det här esoteriska, det förborgade. Och det intressanta är att man kan komma till paradis då, tror rabbinerna i mystiska texter, genom att uttala Guds namnet. Det som jag tidigare refererade till när han säger Eje, Asher, Eje, tetragrammaton. De fyra bokstäverna. Så att jag tänker mig att liksom, om man i ett liv har cirkulerat omkring någonting sånt här, en grotta, en ö, tempel, en Batman-källare, så kan man liksom inte, man kan inte vända ryggen mot det, utan man måste tränga djupare in i de här sfärerna. Och det är det som är uppgiften.
Det tror jag också. Men jag tror, utifrån min terminologi, att den här ön, det är inte paradiset, utan det är helvetet. Det är liksom det ensamma, kyliga. Även om jag då i min fantasi skulle trivas där, så det kan inte vara det som är paradiset, för att den paradisiska människan lever ju i mig. Och det kommer nu till mig när du berättar det här. Det är ju den här glada. Så var jag före allt gick fel. Alltså det är mitt paradisiska tillstånd. När jag inte, innan jag drabbades av världens tyngd. Det är det.
Men kan det här paradisiska tillståndet, kan det vara kontinuerligt då? För det här var ju en kväll bland andra kvällar. Och det var just en förtrollad kväll. Som säkert gav energi långt därefter.
Ja, jo.
Men så kommer andra kvällar.
Ja. Nej, men det är väl det som är det tragiska. Alltså det, jag läste en munk, en ortodox munk som bodde på det här berget Athos i Grekland. Han dog ju för 100 år sedan, men han heter Starets Siloan. Och han hade ju idén att har du mött Gud eller har du fått en försmak av paradiset, så kommer ditt liv efter den erfarenheten vara ett liv i tårar. För att saknaden kommer bli så stor. Och han var då en gråtande munk som satt på riktigt och liksom grät och sörjde att han inte var där. Och så sa han också väldigt vackert att jo, men efter döden då, när du förhoppningsvis får återvända till Gud, kommer du sluta gråta då? Nej, sa han. Jag kommer gråta så länge det finns en enda människa kvar som inte är med mig i paradiset. Så det är svårt där med paradiset. Det är det.
Det är väldigt svårt. Vad heter det? Ja, men då finns det ju de här liksom, vad ska man säga, stiliserade bilderna som man kan skapa sig, som kan leda dit, alltså som en mandala till exempel, att det är någon form av liksom någon sorts fönster till en annan sfär. Någon sorts ordning av skapelsen eller de högre dimensionerna och sådär. Och så tyckte jag är ganska lustigt för att då i den tidiga, alltså det som blev, det som var roten till Kabbalah, liksom Merkava-mysticismen som bygger väldigt mycket på den här märkliga farkosten i Hesekiels första kapitel.
Den här farkosten som han ser i någon vision, han ser som rör sig åt olika håll,
ja,
och har djur och lejonansikten.
Och lejonansikten, den är så, ja, verkligen, ja. Ja, och den är, man, egentligen får man inte studera den här typen av texter förrän man fyller 40. Enligt traditionen då, därför att de är så subversiva och farliga.
Ja.
Så jag tänker att det enda som skulle kunna vara bra med att jag är 40 nu är att nu kan jag faktiskt börja glänta på det här.
Mm.
Och det har jag börjat göra och det är sannoliken inte lätt.
Nej, Hesekiel är ju så extrem, så han brukar ju anklagas av sekulära att han liksom, det här är drogrus.
Ja, han tar droger, han ser aliens har,
ja,
faktiskt en NASA-forskare då sagt att det här är den första rapporten om...
Precis, den första UFO-rapporten.
Tripprapport. Han är schizofren, han har epilepsi,
ja,
och nu på senare har man börjat diagnostisera honom med då posttraumatisk stress. Så det är liksom, forskarna har jättesvårt med honom. Jag tycker den bästa kommentaren från forskarvärlden har varit: "He is the strangest of all prophets."
Ja,
konstigt,
men det är,
av alla profeter.
Men han är svår. Han har ju också sagt något av det vackraste i hela då hebreiska bibeln. Det är ju det här: jag ska byta ut era hjärtan av sten mot ett hjärta av kött.
Mm.
Eller hur?
Det är
ju för mig en sånt ledord.
Mm.
Det är liksom min livskamp formulerad i en mening.
Mm.
Alltså jag upplever att hjärtat är av sten, men jag vill då att det ska bli av kött, alltså det ska bli levande.
Mm.
Men för mig, den här mandalan är ju den här idén då, eller bilden av månens sällskap, som ändå är titeln på det här vi gör. Det är ju min mandala. Alltså det är mitt hopp. Och det är därför det är intressant att du tar upp Peter Cornell, för att jag ser ju honom som en föregångare in i det här.
Alltså, ja, för han skriver ju om liksom snäckans form och labyrinten och just de här intrikata geometriska strukturerna som leder in till någonting annat, bara man förmår att liksom att orientera sig i dem. Och just det här Cézanne, eftersom du skrev om Rilke också, men han var ju så tagen av Cézannes stilleben, målningar. Och Cézanne skriver i ett brev: betrakta naturen genom cylindern, sfären och konen.
Ja.
Alltså att du har hela tiden ett sorts mönster genom vilket du ser världen och tolkar världen. Och då är det också väldigt utvecklande, tror jag, att försöka härleda vad ser du, hur orienterar du, vad har du för figur när du tittar på världen liksom. Om du bara tittar på dig själv där, den här andliga clownen där, som det är ditt ord, liksom vad är det för raster du använder för att se den här scenen?
Det är sant, alltså, precis, det är, om jag börjar med Cornell bara och Cézanne, så finns det ju där intressanta, det man kan tillskansa sig en blick på världen. För Cézanne var ju, han målade ju ett äpple.
Mm.
Och han ville att det äpple skulle vara perfekt.
Ja.
Och det skulle ha det skulle vara runt som både ett bröst och en dödskalle. Och då har du fångat allting. Äpplet, nu vet vi i hebreiska bibeln, det var inte ett äpple.
Nej.
Det var en frukt som ledde till syndafallet, men i traditionen brukar man ju tänka äpple, så att du har det jätteladdade. Och så ser ni äpplet, både då bröst, liv, födsel, barndom, växt, och så dödskalle, död. Så skulle man, en sån blick skulle man alltså, jag låter då månskenet skina över mitt liv. Och vad säger det?
Exakt, vilka former får du ut av det?
Ja, vilka former får jag ut? Då ser jag ju den här mycket dominanta personen som har förlikats med sig själv och därför kan likt en måne reflektera ljuset. mot andra. Jag behöver liksom inte vara, jag är ingen sol.
Nej.
Jag är en annan himlakropp.
Mm.
En sol är ju mer någon som vill skina i sin egen rätt. Det behöver inte jag, jag tror inte jag behöver göra det egentligen.
Du vill reflektera.
Ja, jag är mån. Jag tror också mer på, eller jag trivs ju bättre i månskenet då.
Mm. Mm. Det är också en mjuk form.
Ja, det är mjuk, månen, en kvinnligare form.
Det är en väldigt mjuk form och den är liksom mild mot ögat. Så.
Ja, jag hamnade på en middag på bokmässan och var en av deltagarna där efter ett tag sa till oss andra runt bordet: är ni alltid så här, sitter bara och pratar om tjejgrejer? Ja, det är det vi tycker är kul här.
Vad pratade ni om då?
Relationer och hur man var och vad man var för stjärntecken. Sådär. Han ville prata om tuffare saker.
Vad var tuffare saker?
Ja, nej, men det var liksom, jag vet inte.
Du vet inte ens det.
Nej, du vet inte.
Nej, inte jag heller.
Nej, jag vet inte. Jag vill mån.
Men det där är alltså för också du, nej, ett äpple, och så tänker man den stiliserade formen och mandalan, men så tänker man ändå att det är en port, en portal in till någonting annat, och då har du plötsligt gjort det, då finns det något sinnligt bakom den, det finns ett fraktal känsla bakom den, alltså att du har, du kan se strukturen från flera olika håll, precis där som Ezekiels, den här märkliga vagnen, att den liksom, du kan se den i alla väderstreck även när du ser den framifrån.
Mm.
Och då har man plötsligt liksom transcenderat den här liksom stilistiska formen och gått in i den. Och då så läste jag, eftersom jag börjat ägna mig åt såna här saker nu, så Sefer Yetzirah, som är, ja, vad ska man säga, den kallas formandets bok, skulle man kunna prata om. Det är väldigt svårt att avgöra i när den började cirkulera. Helt
ja, vänta,
säkert.
Det här är verkligen kabbalistisk grundforskning, eller hur?
Ja, precis, men det är liksom innan kabbala. Så att den här är tidigare. Många säger att traditionerna går tillbaka liksom, faktiskt till liksom när andra templet stod. Det är inte riktigt belagt. Man vet att den cirkulerade helt klart på 900-talet, vår tidräkning i alla fall. Men det handlar just om det här att Gud uppenbarar sin hemlighet genom språket. Att meditation kring gudsnamnen och det hebreiska alfabetet leder på något sätt till att du får en syn på skapelsen. Du kan ta dig in i en annan sfär.
Mm.
Det är som du vet Jakobs dröm. När Jakob skickas iväg, för att han ska ju då inte gifta sig med en kananeiska, så skickas han iväg och han ska gå och sova. Och han vilar på en sten. Han vilar huvudet på en sten. Och så drömmer han, och i drömmen så är det en stege.
Just det, ja.
Som reser sig mot himlen.
Ja.
Och på stegen, den här är Chagall målat av också.
Just det.
Så rör sig ju änglar upp och ner.
Ja.
Och det är väldigt viktigt att de rör sig upp och ner också.
Mm.
Det är inte det att han ser det som en stiliserad bild.
Nej,
utan det finns en rörelse.
Och den rörelsen kan människan också åstadkomma, eller hur?
Ja, för då menar man ju, alltså då säger han ju så här, nu ska vi se ur minnet. Adonai yeshba makom haze. Okej, ur minnet, så att det inte kan, don't quote me. Gud finns på denna plats. Och hamakom haze, makom är ordet för plats, men det blir ju ett gudsnamn. Gud är namnet för plats. Så det är det, den här platsen är en makom. Den är en himmelsport.
Men menar du stegen då?
Nej, platsen där stegen reser sig. Platsen där han lägger sig för att sova.
Ja.
Och liksom lägger sig på den här stenen.
Ja, okej.
Okay. Det är makom, det är plats. Och plats blir då ett gudsnamn.
Men hur ska vi göra för att vandra i hans efterföljd då? Ska vi hitta den platsen?
Ja,
eller
nej,
ska vi hitta
stegen? Nej, för det här är ingen fysisk plats då, utan det är någon form av teofani. Det är samma sak med Mose när han ska ta sig sandalerna. Ty, den här platsen är helig.
Ah,
det är där mötet sker, men det är inte en geografisk, GPS-koordinaterna kan inte hitta den här.
Nej, okej, bra.
Ja. Utan det handlar om platsen, att Gud fyller platsen med sin närvaro.
Mm.
Blir en makom liksom. Jo, och då den här Sefer Yetzirah, handlar väldigt mycket om så här, och om hur man då genom de här olika textstudierna och meditationerna kring till exempel det här gudsnamnet då, Makom, hur det kan leda till att du transcenderar den fysiska verkligheten och går liksom in i den andliga och kan uppleva den. Alltså du kan, om man talar med Stilleben och Cézanne, så kan du ta ett, du kan greppa det här bröstet eller den här dödskallen,
ja,
och du kan äta äpplet.
Ja, just det.
Det är,
ja,
det som, ja, är.
Men det är det som finns i djupet av konstupplevelsen, där sådana som Peter Cornell har väglett mig. Det finns andra. Jag hade sånt, intervjuade Ulf Linde som var också på det här spåret. Han som var gammal akademiledamot och chef för Thielska gallerier för länge sedan. Och han såg ju konsten som portaler, där tingen liksom rycks ur tidens flod och blir till liksom kristaller. Och det här var en typ av, det här är en typ av alltså den högsta formen av mystik.
Ja.
Det här är, det här är den färdigheten jag vill lära mig.
Ja. Nej, men
och jag tycker jag har börjat nosa på det. Men jag är inte heller, jag fyllde ju 40 för 3 år sedan. Så att,
jo, men du är ju redo. Du har ju åldern inne, för det betyder
att
då har man tillräckligt mycket ansvar så att man inte svävar iväg. För det kan man göra i sånt här också.
Mm.
Jo, men då står det här i Sefer Yetzirah att det var några stycken då, några rabbiner som höll på och engagerade sig i de här mystiska texterna varje fredag innan Shabbat gick in. Och de skapade åt sig själva en kalv och åt den. Ja. Därför att tydligen om man studerar Sefer Yetzirah så får man skapa kraft så att du kan skapa en golem eller en kalv tydligen, om du verkligen förstår de här mysterierna. Ja.
Och de åt den också.
De åt den som shabbatmiddag. Jo, och då står det att det finns många olika tolkningar vad exakt vad som hände där med de här två rabbinerna. Hur kunde de skapa en kalv? Hur gjorde de? Men då står det att några säger att de skapade faktiskt inte en fysisk kalv. Men de skapade en sån tydlig meditativ bild att den andliga tillfredsställelsen var densamma som att de åt kalven.
Mm.
Och det är ju just det. Men det är där man kan villa bort sig. Eller hur? Och särskilt då om man är en person som befinner sig i tillvarons språkliga sfär. Därför att då kan språket och skapa sådana bilder att man tillfredsställs så som att man blir mätt. Alltså det är därför jag kan ha sådana relationer utan att träffa en människa till exempel. Ja. I månader.
Mm.
Och den är fullkomligt, alltså det, jag behöver ingenting annat. Bara i språket möts man och det är fullkomligt, det fyller alla behov. Så du först, det är väl lite farligt det här.
Mm.
Och just det där med att förändra sitt liv, för jag tänker ju också väldigt mycket på det nu med också att jag ska disputera och vad blir liksom nästa steg och sådär. Men också just kring ålder och vad nästa steg blir. Och jag har i Jerusalem några skumma typer som väntar på att jag ska gå med i deras sällskap. Det är en äldre man, han är väl kanske runt 70 nu. Han har ett gästrum som alltid står redo för mig. Och han, ja, det finns många rykten om honom. Vissa säger att han har varit torped. Andra säger att han är schizofren, så att under ett maniskt eller psykotisk period så sägs det att han var en av de här som CIA gjorde psykiatriska experiment på. Han får faktiskt, det har jag sett, han får pengar från amerikanska staten varje. Så att, ja, det finns mycket, många liksom, rykten kring den här personen. Han är också, han har alltid pengar och ingen vet riktigt varifrån de kommer, men det sägs också att han säljer antika mynt på svarta marknaden. Ja, han är kabbalist och han ägnar sitt liv åt att studera en pelare av böcker, alltid uppslagna på varandra. Där liksom första bladet om man ser kan där det står då Kär Hashamaim, himlaporten. Och jag kan lätt se att en av mina delpersonligheter skulle kunna gå in i det där livet och bo i hans gästrum och umgås med den här lilla kretsen Och sen skulle det vara ett liv. Men då skulle jag ju också förlora alla mina andra möjligheter och nyanser som kanske finns i en lite mer normal borgerlig tillvaro. Ja. Och nu står jag inför det här. Liksom, ja. Ska jag skapa en kalv och äta den?
Ja.
Eller ska jag låta bli det?
Det handlar helt enkelt om vad du, och det är ju någonting jag brottas med också mycket. Vad är din kallelse? Vad är din uppgift? Mm. Alltså det jag är helt övertygad om att alla föds med en uppgift.
Mm.
Och att den uppgiften alltid är grandios. Mm. Men den kan ju yttra sig i det lilla.
Mm. Ja, såklart. Men det är ju det grandiosa också. Att
absolut.
Ha en familj.
Så det
har, eller,
precis,
ja.
det kan vara... Men i grunden är det någonting grandiost.
Ja.
Och det... Om man inte utför det uppdraget som har blivit en givet så kommer man bli olycklig.
Mm.
Det bara är så. Och om man utför det, även om man misslyckas, mm. så kommer man bli lycklig. Lycklig. Tillfredsställd,
tillfredsställd
det, i alla fall.
Mm. Mm.
Så vad... ja... Jag börjar bli mer och mer, ja, det där sol, måne, det är ju en pusselbit för mig.
Mm.
Men vad tror du själv då?
Men jag börjar tänka att jag har gått i maskopi med den här Paradisets vägar, den här boken av Peter Cornell. Ja. Därför att som du ser är inte alla sidor sprättade.
Nej.
Och det har jag gjort. Jag har alltså inte läst alla sidor fast jag vill.
Nej.
Men jag har gjort det för att jag tänker mig att den här boken är inte bara en bok som ska läsas, utan du ska gå i maskopi med den boken. Därför att den handlar ju om den här lilla formen du inte kommer åt. I labyrinten eller i snäckans skal. Det handlar ju om det som du så gärna vill nå men inte kommer åt. Och jag tänker mig att om det här är en notapparat där not 3 handlar om liksom axis mundi, då tycker jag att det är ett värdigt arv att lämna till eftervärlden. Alltså jag skulle vilja lämna en väldigt rik notapparat efter mig. Förstår du? Där det kanske till och med finns skämt. Alltså jag skämtade lite min avhandling, men min handledare, han förbjöd mig. Men notapparaten, tror jag, det känns värdigt. I brist på annat.
Jag tror att det viktigaste är att du frigör din kraft och riktar den åt rätt håll. Mm. Alltså den, du antyder ju här att det finns mycket kraft nere i grottan.
Mm.
Och kanske...
Det här är inte en eufemism, bara så att ni vet.
Nej, vänta, vad betyder eufemism?
Jag skojar bara. Alltså en omskrivning av kanske en lite mer sexuellt expressivt.
Ja, kraft. Ja, okay. Ja, du säger inte det, men det är ett annat ämne. Alltså, jag tror det finns korrespondens mellan... Ja. Mellan
när vi ändå är inne på Kabbala och Sefirot.
När vi ändå är... Ja, men var det inte du som sa att typ barmhärtighet och livmod? Nej, men det var något sånt.
Ja,
ja, men,
har samma rot.
Ja, precis.
Rechem. Mm.
Ja. Nej, men det finns... Okej.
Ja.
Kraften i grottan.
Kraften i grottan.
Mm. Kraften i grottan. Ja, precis. Jo, det var det jag skulle komma till. Att när du... Vi har ju traderat det många gånger här. Vi ses på den här festen. Men sen så inleder vi ju en chattkonversation.
Ja.
Där riktar ju du en kraft mot mig som är ofattbart stark.
Mm.
Alltså den... och det gör du ju med det skrivna språkets hjälp.
Ja.
Det är ju som litteratur som det är både litteratur och också riktas helt mot mig.
Mm.
Och det där får ju saker att förflytta sig inom mig.
Mm.
Det är ju som att det är profeterna som talar här.
Fint.
Nej, men det är det. Och den kraften, om du skulle hitta den, du skulle räcka att du hittar 5% av den när du är inför det här scensamtalet, så skulle de liksom bära bort de andra 2 fåtöljerna, smula sönder dem och från resterna bygga en tron som satte dig.
Ja.
Så den kraften har du i dig, den är bara missriktad. Och jag har fått se den kraften, och jag gissar att den har kommit fram några gånger under ditt liv, och att stora ting då har skett.
Ja, hos andra. För att jag riktar den mot andra. Ofta mot män. De blir väldigt framgångsrika efter de har varit tillsammans med mig. Och sugit ut min märg.
Mm.
Nu pratade jag inte om dig. Men jag var på en fest för ett tag sedan och så var en författare där som sa att jag skulle inte kunna göra en litterär figur av dig därför att du är för osannolik.
Mm.
Och jag tror det. Mm. Jag är för osannolik.
Mm.
Så att jag tror verkligen du har rätt där.
Men tänk om det är det här då som är ditt öde?
Ja. Jo, men det är det helt klart, det tror jag.
Det kanske är det. Uh-huh. Alltså, det eller uppdrag.
Mm. Mm. Jag tror jag måste hushålla med orden, faktiskt. Jag tror det. Mm. Men hur ska du göra då för att komma till ett sammanhang ut ur kontoret, ut ur ensamheten?
Ja. Nej, det vet jag inte.
Nej. Hur känner du inför uppgiften?
Jag har ju känt hela livet att jag är då det har jag kanske sagt det någon gång. Det är Jona.
Mm.
Och att kontoret är valfiskens buk.
Ja.
Och sen då till Nineve. Men Nineve var en väldigt brutal plats. Var det krig där eller någonting? Eller
ja, han var rädd. Det var ju fiende folk. Ja, han var precis. Rädd för att dö.
Mm. Ja, så tvärt. Jag ska in bland fienden.
Mm. Men är det så då, för du har ju också pratat om att det är du själv som har inre kriget och det hänger ju på dig ofta att de här programmen och saker du är liksom involverad i inte faller ut sen.
Ja, precis.
Det är
ja,
ju inte
ja.
Att det är en fiendeskara där som slamrar med vapen.
Det kan det nog vara lite grann, men... Mm. men det är inte riktigt fiender, men de står där med sina vapen och säger de så här, vad ska vi göra nu då?
Mm.
Du ger motstridiga signaler.
Mm.
Det är lite så.
Ja, så du blir en naturlig ledare direkt och så ja, inväntar ja. De en riktlinje från
jag,
dig.
Jag tror inte jag kommer till Nineve, jag är fortfarande på båten.
Jaha.
Det är de andra i mina grupper, de kastar mig över bort.
Ja, det gör de.
För det blir storm mm. liksom, och så tänker de, det är nog hans fel ändå. Ja. Och jag säger, kasta mig, det är mitt fel.
Ja, ja du gör det ändå.
Ja, absolut. Mm. Ja, men det säger jag.
Mm. Mm.
Och då hamnar jag gång på gång i fisken.
Vad skulle du säga att du befinner dig nu i den här berättelsen?
I fiskens hals.
Alltså du har precis blivit svald.
Nej, jag har varit där inne ganska länge. Ja. Så började jag titta ut. Jag har inte kommit upp till hans kräkreflex än. För så var det väl, han spyddes väl ut på land. Liksom, det är något ljus där uppe i slutet av matsmältningskanalen.
Du är liksom inkapslad nu i magsyra. Och du ligger alldeles som så här.
Fötterna i magsyra ja. I alla fall. Ja. Mm. Men fisken börjar närma sig land och har öppnat munnen.
Mm.
Vi får se vad han kastar ut mig.
Mm.
Det kanske vi vet mer om nästa gång.
Ja, jag hoppas det.
Vem vet?
Ja.
Så sätter vi punkt här för Månens sällskap med mig, Erik Skylt.
Och med mig, Nathalie Lantz.
Tack för att ni har lyssnat.
Och podden görs av Expressen Kultur.
Så är det.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.